Du har lite problem att öppna påskpepsin.
Ja, den är hårt åtskruvad. Men det är skärtorsdag och då tar man en påskpepsi. Så är traditionen utformad.
Så är traditionen utformad. Jag önskade min kära familj trevlig resa i morse innan jag åkte in till Toto Balotto-studion. Blåkulla.
Ja, 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 ja. Fyndigt.
Va?
Kul.
Det var kul.
Ja, ja. Härligt.
Vad kan jag göra?
Jaguarkvast. Mm. Nej, men hörni, ta en påskpepsi ni med här under högtiden som nu är igång. Och idag blir det en högtidsstund. Toto Balotto ska nämligen lyfta på luren och ringa vår älskade vän Big Mike, Micke Lustig. Mm. Lite av anledningen till att den här podden överhuvudtaget finns.
Ja, det har vi väl påmint våra lyssnare om ett par gånger i alla fall. Men så är det ju faktiskt. Vi hade inte suttit här idag om det inte hade varit för Micke Lustig.
Precis, då hade inte den där ramsan sjungits i Frankrike utanför Toulouse och då hade vi inte fått sparken och då hade vi inte dragit igång Toto i augusti 2016. Men så blev det. Vår vänskap med Micke Lustig har blomstrat sedan dess och idag så ska han få chansen att matcha det Dreamteam-lag från karriärens medspelare som Albin satte ihop för någon dryg vecka sedan.
Och i Albins lag
genom sin egen erfarenhet då.
Exakt, och i Albins lag så var ju Micke Lustig en del. Så det blir intressant att se om Albin kommer in i Micke Lustigs lag.
Är känslan så? Eller finns det bättre alternativ för Micke att välja?
Så här, han är där, så att jag tror att han är ett alternativ. Men samtidigt så här, inne mittfältspositionen är ju svårare tror jag. Alltså det finns fler alternativ än en ytterback. Det är enklare att bara välja in Micke Lustig.
Ja.
Förstår du vad jag menar då?
Ja, jag tror också att Lustig är ett givet val för många eftersom han känns som en sån oerhört härlig lagkamrat att ha. Ja. Alltså att det är inte bara, oj vad den där påskpepsin satt sig i bröstet direkt. Nej, men det är inte bara kvaliteten ute på plan. Nej. Som spelar in i det valet, utan då tänker man, om man har varit lagkompis med Lustig, att så här, ja, men då får man ju alla härliga stunder och garv i omklädningsrummet och bra surr i WhatsApp. Och, nej, det spiller nog över och blir en helhetslösning att ta med Big Mike Lustig.
Vet du vad jag läste häromdagen? Intervju med Camoranesi. När pratade vi om Camoranesi? Var det med Albin Ekdal ju för fan?
Ja, det var det.
Ja, han tog han inte plats till.
Jo, det gjorde han.
Ja, han gjorde det. Jo, han berättade att han pratade med Diego Armando Maradona innan VM-finalen 2006. Och då Maradona säger till honom att, vet du vad, du kan vara lugn, Camoranesi. Alltså, stai calmo.
Mauro.
Stai calmo, Mauro. Du kommer att bli världsmästare. Ja. Har du något?
Han hade sagt det innan turneringen. Hade du haft något?
Ja.
Men att säga det liksom inför en match. Ja, det är 50-50. Mm. Det är 50-50 på att han blir världsmästare eller inte.
Ja, men det är Ciro Ferrara som helst pratade med Maradona och bara, vänta, Diego har någonting att berätta för dig.
Aha.
Ja. Okay. Och så fick han luren och då säger han att du kommer bli världsmästare.
Spännande. Men alltså, Ciro Ferrara, han var med i staben eller?
Ja, exakt. Han var med i staben, han har gått in i Ciro Ferraras hotellrum och så säger han precis när han är på väg gå, nej vänta, kom in igen, stäng dörren, och säger han, du, jag sitter med Diego i luren och så säger han vill säga någonting till dig, och säger han, vet du vad, du kommer bli världsmästare. Vad fan ska han säga då? Tjena, det är Diego, vet du vad, tänk på överstegsfinten.
Sur torsk blir det idag.
Exakt.
En riktigt sur torsk och du kommer bli utbytt. Ja, du, på tal om Ciro Ferrara faktiskt, det var ju en väldigt, väldigt nickstark mittback. Mm. Men jag nåddes nyligen av en intervju med Bruno Alves, Parmas portugisiska mittback.
Mm.
Han hade pratat här i en intervju nyligen och sagt att Cristiano Ronaldo är ju en fantastisk huvudspelare. Mm. Men han har aldrig vunnit en luftduell mot mig. Alltså, jag vet inte.
Det här backtrackas av Toto Balotto nu innan du börjar ramla in mejlen.
Hur menar du?
Ja, men jaha,
okej. Okay, alltså, vi ska leta upp en nickduell mellan Cristiano Ronaldo och Bruno Alves som Cristiano vinner. Ja, nej, men jag tar Bruno Alves på orden här. De har väl inte mött varandra så här jättemånga gånger. Alltså, i och med att de har spelat...
Nej, men de har väl tränat
exakt,
varandra.
De har ju spelat jättemånga... De har ju varit på många träningsplaner ihop i med landslaget och så vidare. Men det har ju inte varit jättemånga duster i tävlingsmatcher och så vidare. Nej. Han har säkert rätt. Och Bruno Alves kanske är en underskattad huvudspelare vad gäller liksom den yttersta nivån. Mycket går ju att säga om Bruno Alves. Det är en robust jävel, får man säga. Bra löd idag. Han har dragit in ett par frisparkar här i slutet av karriären också. Men såklart ett monster i luften. Och har man aldrig torskat en nickduell mot Cristiano Ronaldo, då kanske man faktiskt har fog för att få skryta lite om det i en intervju.
Absolut.
Vem är annars, skulle du säga, den bästa huvudspelaren?
Out there just nu?
Någonsin, som du kanske upplevt.
Någonsin. Rod Schüllit säger alltid på det.
Ja, det har ju pratat, alltså Rod Schüllit, och så nämns
sköt
ju Birof.
Hårdare Birof, än
Birof nämns ju tidigt också.
Nickade hårdare.
Men när det kommer till mittbackar då? Alltså
när det kommer till mittbackar tänker jag spontant på Paolo Maldini. Jag tänker när han spelade mittlås, han var ju först ytterback, så kom han in, men nästa var väl den bästa.
Jag skulle säga nästa.
Ja, exakt. Jag tänker på Milan egentligen, det var det jag skulle komma till. Jag tänker högt just nu, Gusten. Det är vad jag gör. Fan, Ciro Ferrara, var inte han en jävla gubbe på huvudet?
Jo, men han var det. Och sen, nu i nutid så får man väl ändå säga att Van Dijk är mäktig i luften.
Ja.
Förlorar inte många nickdueller.
Spelar ju med Micke Lustig, så ser man kommer in i hans lag.
Annars så finns det ju en mittback som har stuckit ut, måste jag säga, de senaste åren i Allsvenskan. Det var ju
vad fan ska du till Allsvenskan?
Ja, men vad fan, han var ju otrolig, Björn Paulsen i Bayern.
Men lugn.
Ja, men vi tittade på det där statistiskt faktiskt i fotbollslabbet, och om det nu var, kan han ha lämnat efter säsongen 2017 eller om det var säsongen 2018. Ja, det var nog 2018-säsongen. Då hade alltså Björn Paulsen han hade dubbelt så många vunna nickdueller än den som låg tvåa i statistiken över flest vunna
nickdueller. Han kan ha vunnit alla i alla år i Allsvenskan. Han ska ändå inte ens nämnas. Men det är en skam. Alltså, jag tänker på Jürgen Kohler, de gubbarna. Och du snackar om Björn Paulsen.
Ja, men jag jämför inte Björn Paulsen med Alessandro
Jürgen
Messa här.
Kohler snackar jag om, Gugge.
Vad hette han då? Jan Kohler. Namne då, jo, med Kohler. Ja. Han torskade inte heller många nickdueller. Nej, men jag kom bara att tänka på Björn Paulsen för att han var så väldigt överlägsen i luften. Men det här leder mig in
på... inte Svante Samuelsson i alla fall.
Nej, det håller väl du som den sämsta huvudspelaren sett till längd.
Har ju sagt så några gånger också.
Någonsin.
I förhållande till längd den sämsta.
Mm. Ja, det är väl en jävla titel. Nej, men just den här intervjun med Bruno Alves och hans huvudspel och så de här spelarna vi precis har pratat om föranleder detta avsnitts Never Forget-spelare. Det är nämligen en reslig mittback som har omnämnts av experter som den bästa svenska spelaren som aldrig fått göra en landskamp. Vet du vem jag pratar om då? Han var two club man, spelade många många år i Mjällby innan han gick till Kalmar och krönte en fantastisk, måste jag säga, allsvensk karriär med ett SM-guld 2008.
Med största sannolikhet har jag aldrig hört det här namnet. Du har aldrig hört Enzo Francescoli, jag har aldrig hört det här namnet.
Jo, det har du nog. Patrik Bagan Rosengren.
Aldrig hört.
Jo.
Aldrig hört.
Va? Två aldrig meter hört. Lintott från Listerlandet.
Nej.
Sanslöst alltså. Patrik Bagan Rosengren i alla fall, född 25 juli 1971.
Kallades... Patrik Bagan. Wilbur, han hittar Enzo Francescoli. Ja. Där är vi olika, men det är kanske det som gör Toto Balotto bra också.
Ja, herregud. Ja. Det är väl härligt så det förslår att det är så spridda skurar. Född 25 juli 1971 i Sölvesborg. Kallades för Bagan för att pappan var bagare. Det var inte svårare
Trimligt.
Än så. Spelade länge under hela sin karriär i Mjällby AF. Men 2002 så gjorde han liksom ett äventyr att fan, jag måste ändå få spela allsvenskan. Jag måste få pröva vingarna och ge det chansen att...
Så han tog sig hela vägen till Kalmar. Jaja, det är ett jävla äventyr genom glasriket.
Och det ska ju sägas, Kalmar 2002, det var ju ett par år innan bröderna Elm och Henrik Rydström växlade ut och Cesar Santin och brassarna och Nanne verkligen hade börjat göra topplag av Kalmar. Men Bagan blev ju en stöttepelare i den där defensiven med Tobbe Karlsson, Petter Vastå i målet.
Där har du namn som jag kan.
Mm, det kan du.
Mm. Petter Vastå, lite knubbig va?
Inte så lite eller?
Men det är ju ingenting mot Robban i Rönninge som kom tillbaka smällfet. När vi var på väg upp i trean.
Nej, så var det säkert inte. Men Vasto, han var inte, det var inte, han kallades inte för El Flacco. Nej, så kan vi säga. Hur som helst då, så blev ju Bagan Rosengren där från sin mittbacksposition en stöttepelare i det Kalmar som mot alla odds gick hela vägen och vann SM-guldet 2008. Sen så vände han tillbaka till Mjällby, så han fick inte vara med på Europa-festen året efteråt.
Trist. Då var äventyret slut, tyckte jag. Bagan, han kände liksom att nej, nu har han varit borta alldeles för länge från Mjällby.
Ja, men jag vill minnas att Kalmar åkte mot, om det var Feyenoord eller AZ.
Var han för dålig för att få nytt kontrakt helt enkelt?
Nej, utan när han löste det där SM-guldet, då så vände han hem till sin älskade moderklubb Mjällby 2009. Och vad hände då? Jo, Bagan leder Mjällby till allsvenskt avancemang för första gången sedan 1985, alltså pre hans egen fotbollskarriär. Så att 24 år senare så tar han sitt Mjällby till allsvenskan.
Ja, men det är ju mäktigt.
Ja, det var otroligt. Alltså. Det var ju ett sanslöst profiltätt Mjällby i början på 10-talet. Jag vet inte om du kommer ihåg så här jättemånga spelare, men det har varit...
Gissa.
Nej, men...
Jo, men det var ju Chippen Willemsson och gänget.
Ja, Mustafa El Kabir, ja. Erton Fizola.
Var det Chippen?
Chippen kom ju dit och gjorde en sällan skådad, märklig insats.
Alltså, spelmässigt
i relation till kritiken mot klubbledningen. Jo.
Nej, men Chippen har en intressant karriär. Alltså. Han är en intressant Toto Balotto-gäst.
Ja. Nej, men Bagan var med då och spelade två säsonger i Allsvenskan innan han 2012 definitivt avslutade elitkarriären. Och jag vet inte om jag håller med om att Bagan Rosengren är den bästa svenska fotbollsspelaren som aldrig fick göra en landskamp. Å andra sidan så har ju inte minst då januari-turnéerna de senaste 20 åren gett landskamper till en jävla massa halvdanna fotbollsspelare. Så att det är säkert en mycket mindre lista av kvalitetsgubbar än vad man tror som inte har en landskamp. Men har du spontant ett motbud här till en svensk fotbollsspelare som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget?
A-landskamp.
Ja, det får man väl ändå förutsätta.
Ja, det får man ändå förutsätta. Man går ju alltid till Johnny Rödlund. Fantastisk spelare som aldrig lyckades. Men han lyckades ju aldrig heller. Alltså,
det var den lilla detaljen.
Han gick till Kina. Och han har ju själv sagt i någon intervju med DN att så här, men det var ändå rätt bra pengar bort till Kina. Men det var inga pengar som han sparade sen. Utan han var ju tvungen att fortsätta arbeta. Nej, jag har inget motbud, Gusten.
Våra korrespondenter?
Ola Andersson.
Gjorde Ola Andersson ingen landskamp?
Vet inte. Alltså jag bara bollar upp ett par namn här liksom.
Våra korrespondenter har ju faktiskt ett par landskamper vardera. Så de går ju inte att nämna.
Nej, exakt. Nej, men Patrik Bodin.
Kastar inte han spjut? Va? Eller var det, hette han Bodén?
Ja, han heter Bodén.
Patrik Bagan Rosengren och Patrik Bodén, spjutkastan. Det är de enda två som inte har fått en landskamp.
Nej, men vad fan. Patrik Englund.
Patrik Englund spelade för fan landskamper.
Gjorde han det?
Ja, han gjorde landskamper under åren när Sverige hade det där röda inslaget i matchtröjan. De mörka åren.
Det var mörka år alltså.
Det var mörka år, men det var en sexig liten jävla detalj i landslagsdressen.
Fan, osäker på om han spelade i landslaget.
Jag ser Englund framför mig, alltså Patrik Englund var ju väldigt snygg.
Per Karlsson?
Per Karlsson har väl en landskamp?
Ja. Men alltså, jag räknar fan inte januari-turnén.
Ja, men det är ju det jag menar. Januari-turnén har ju... Alltså,
den
Micke...
gills inte!
Olof Guterstam.
Den gills inte.
Du har ju ingen aning om vem Olof Guterstam är. Det var ju under dina Florensår. Men...
Det roliga är att jag har fan dunderkoll. I och med att han blev sjuksköterska så läste jag någon artikel om Guterstam.
Han var väl ändå doktor?
Jag tror sjuksköterska.
Plåstra om och bytte blöja.
Bytte blöja.
Nej, var det nedvärderande mot sjuksköterskeyrket?
Det får stå för dig, om vi säger så. Ja,
det kanske var. Jag vill i alla fall minnas att Olof Guterstam liksom pluggade till läkare och blev sen doktor.
Ja, ja.
Men jag kanske har fel.
Jag vet vem Guterstam är, absolut. För han flög ett halvår där. Och sen var han anfallare, lättare.
Exakt. Och jag vill minnas att han togs ut till den här januari-turnén innan han ens hade spelat i Allsvenskan. Han hade vunnit skytteligan i Superettan för BP och åkte hela vägen in i A-landslaget på det. Micke Dahlberg, han har liksom, han har landskamper.
Ja. Adde Johansson.
Adde Johansson har landskamper. Mm. Nej, alltså, jag vet, kanske är det så att
Kaj Eskelinen.
Han har en landskamp. Jag skulle säga att Kaj Eskelinen har...
Nebbo,
alltså...
Fan, vad jag kommer med namn!
Fick Nebbo spela Hager. För...
Va?
Fick Nebbo spela för Sverige? Alltså,
får han?
Var han uttagningsbar? Jo, men då.
Eller, det var väl bara lösa. Vadå, är passituationen, nationaliteten, har det någon betydelse här? Han spelade ingen landskamp.
Jo, men för Sverige? Jo, det finns väl hur jävla många bra spelare som helst som inte har fått en landskamp?
Jo, men ändå. Nebbo är ändå Nebbo.
Jag menar bara att...
Vill du ha fler namn? Pascal Simpson.
Pagge gjorde väl ändå någon landskamp.
Va? Fan, Dick Lidman. Jag bara går på gnagarna här.
Dick Lidman måste ha gjort en landskamp. Ja. Nu ska vi se. Pascal Simpson.
Knesevic.
Pascal Simpson gjorde två landskamper 97. Ja. Vem var det du nämnde innan Nebbo? Kaj Eskelinen. Nu ska vi se här. Kaj Eskelinen.
Fan vad jag har namn alltså. Jag har så många namn.
Har du det?
Hur många namn som helst, Gugge.
Jag menar, han vann ju ändå skytteligan i Allsvenskan. Kaj Eskelinen gjorde aldrig någon landskamp.
Du ser ju.
Vann skytteligan 1990 i Blåvitt. Mm. Var väl, alltså i och för sig, han gick ju till Brann, men sen så var han ju ett dåligt Djurgården i mitten på 90-talet.
Bjärsmyr.
Bjärsmyr har landskamper.
Ola Andersson har två i alla fall.
Ja, men du ser ju, alla som har två landskamper, det är en januariturné. Och that's it.
Fanns januariturnén på 90-talet?
Ja.
Okej. Okay.
Alltså inte omnämnd kanske som januariturnén, men alltså...
Du är ändå förvånad hur mycket bra namn jag slänger ut här. Ja, ligger på gränsen. Ja, men
Kaj Eskelinen, fast är Kaj Eskelinen bättre än Patrik Bagan Rosengren då? Du vet ju inte i och för sig vem Bagan är. Så det är svårt för dig att liksom ställa dem mot varandra. Ja. Men vi gör så här då. Hör av er allihopa, inte minst via våra sociala medier. Det är lättare för oss att se allt och svara på allting mer direkt där. Skicka in spelare, svenska spelare givetvis, som inte har gjort någon landskamp. Mm. Och sen så ser vi ifall vi håller dem högre än Patrik Bagan Rosengren. Eller jag då, håller dem högre än Patrik Bagan Rosengren. Men än så länge, det ska du ha Tompa, än så länge är ditt bästa motbud Kaj Eskelinen.
Ja, ja.
Och då pratar vi A-landskamper. Och januari-turné-landskamper är självklart okej. Okay. Det är ju det som är liksom... Det är det
Kaj Eskelinen, han krigade mot Albeck och Zlatan och Henke och gänget, va?
Nej, för fan.
Ja, han var ju 2000 var han ju bra. Ja, men då var alltså, ju som bäst.
Kaj Eskelinen vann skytteligan i Allsvenskan 1990. Krig mot Zlatan. Kaj Eskelinen, han var habil i ett Bayern som 2000...
Sänkte han inte, alltså jag bara minne av Kaj Eskelinen, han bara sänkte, han var så jävla bra mot Gnaget hela tiden.
Ja, han har ju avgjort derby, absolut.
Ja, jag menar det.
Men,
2000, vilka krigar han mot då? Då krigar ju mot Albeck.
Alltså,
det var Albeck eller Eskelinen in.
Om det är Peter Markstedt som ersätter Kaj Eskelinen, eller om de fanns i truppen samtidigt
namn.
2000.
Jag har ett dundernamn.
Peter Markstedt.
Nej. Dan Salin.
Gjorde,
det är ett bra namn!
Gjorde inte
Dan
Salin.
Vad jag är bra på den här.
Dan Salin gjorde väl ändå.
Oj. Var, är det Bosse Pettersson som håller honom så högt?
Ja, det är det.
Ja. Bästa spelaren han har tränat. Sa han inte det? Från Västerhaninge, Dan Salin. Var ju också bandyspelare.
Är han inte... Alltså, inte Dan Salin Dalmas?
Nej, han är från... Han kanske är född där. Men han spelade i alla fall i Västerhaninge. Det är ju enda jag har i huvudet, fan vet jag.
Då är man stor.
Nej, men Västerhaninge var ju så här lag som alltså, mötte Rönninge, är du med? Därför, när han kom fram och var bra och alltihopa så tänkte man på Västerhaninge.
Vänta här nu, en karriär som också innefattade landslagsspel.
Nej! Skit.
Fick därmed ett allt för tidigt slut. Så att, jag tror att vi får räkna bort Danne Salin här.
Ah, vad synd.
Men fyll på med era förslag. Det finns nog en hel del spelare som du och jag inte ens har nämnt här.
Garanterat.
Eller tänkt på. Säkert också många moderna. Jag menar tidigare.
Fast de är inga roliga, de som fortfarande är aktiva.
Jag vet, jag menar bara att
så här, Bojanic, ja, jättekul.
Nej, Bojanic gjorde landskamp så sent som januari.
Men jag vill ju inte ha med januari-turnén.
Nej, jag vet, men nu är det som du får förhålla dig till. Det jag skulle säga var däremot att 2020 så är det ju en annan verklighet för riktigt bra allsvenska spelare, i och med att landslaget idag är mycket mer internationellt.
Ja, ja.
Alltså ett landslag 1995, då fanns ju inte alls samma pool av spelare att välja mellan som
var proffs.
Som var proffs utomlands. Mm. Utan då var det ju väldigt mycket allsvenskan som var styrde. Ute,
ja.
Så att, ja, jag vet inte.
Men allsvenskan styrde, alltså landslaget 95 var ju bara utlandsproffs.
Absolut, men du kunde ju via IFK Göteborg bara, och topplagen spela landslaget
nu.
Och vara en...
Ja, men det kan du göra nu också. Tankovic.
Okej, samtidigt som då, ja visst, januari-turnén vänder sig ju bara mot Norden och majoriteten allsvenska spelare, så att det betas ju av ett par vassa gubbar som får en landskamp här och där varje år. Så att... Vi är sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall.
Ja, och när Frank hörde av sig Gusten så höjde jag lite extra på ögonbrynen.
Ja, du har hår kvar i dem.
Ja, det är klart jag har.
Ja, härligt. Ja, nej, men berätta, varför träffar det här dig speciellt?
Jag går ju i tankarna på vad jag ska göra. Det finns ju en massa olika metoder. Och det var ju faktiskt så att jag hade kollat in Frank sen tidigare. Jag tycker att det är en smidig lösning. Många pratar om att åka någonstans, det är ett jävla projekt och så vidare. Det fina med Frank är att de ligger på Grev Turegatan 10. Och det är enkelt att ta sig som stockholmare. Men man kan ju faktiskt ta sig från hela landet till Stockholm och göra den här behandlingen. Berätta lite om det, Gustav.
Nej, men håravfall, det är någonting som faktiskt drabbar över 50% av alla män. Således är det någonting vi måste börja prata om. PRP-behandlingar, vad är det? Jo, det är en 100% naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsäckar till liv. Genom ett blodprov i armvecket så utvinner man trombocyter, tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen. Och det här utförs endast av legitimerade läkare och sjuksköterskor på Frank.
Och sen är det någonting som jag hajar till på i informationen som vi har fått från Frankar. Det är att det är viktigt att börja behandla håravfall i tid. Alltså om man tappar för mycket så finns det kanske ganska lite kvar att rädda. De har ju sett liksom försök av kompisar som har gjort och så vidare. Och jag börjar väl komma till det stadiet att det är liksom läge. Och då kom ju koden som var tillsammans med Frank jäkligt lämpligt för mig, och jag tänker också många av de män som lyssnar på den här podcasten, Gustav. Berätta.
Mm. Ja, men det innan vi kommer till koden så är det faktiskt inte bara män som drabbas av håravfall. Nej, PRP fungerar exakt lika bra på kvinnor, så att alla ni tjejer som hör här också känner inte exkluderade. Koden vi har i alla fall, det är TUTTO med små bokstäver, och då får man 15% rabatt på sin bokning. Den här koden gäller hela april ut, men bokningen man gör gäller ett år framåt i tiden.
Ja, men det är bra för planeringen, speciellt i de tider vi lever i nu. Så kan man ju boka till hösten eller ja, vad vet jag, till vinter om man känner för det.
Och för bäst resultat så rekommenderar Frank en behandling som innefattar 4 stycken behandlingar. De här tar max 30 minuter per gång, och man gör då en behandling i månaden första 3 månaderna. Sen så väntar man 3 månader innan man avslutar behandlingen med den fjärde och sista. Så att behandlingen totalt tar ett halvår, och jag vill flagga för en annan detalj här.
Mm-hmm.
Det är att det inte bara gäller håret på huvudet. Det här kan fungera även för att stärka skäggväxt eller om man vill ta bort mörka ringar under ögonen.
Ja, det är bra. Och sen sista grejen då som fick mig att verkligen fastna för Frank, det är att behandlingen tar, som du var inne på, max 30 minuter. Och man kan gå till jobbet direkt efter. Det är smidigt. Smidigheten. 15% med koden TOTO. Och det gäller alla paketlösningar.
Du kan läsa mer om Frank och PRP-behandlingar på frankhair.com. Hair, alltså H-A-I-R. Och där bokar man också sin behandling. TOTO med små bokstäver ger dig 15% rabatt. Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör TOTO Balotto. Bara för att knyta ihop säcken då, här med Patrik Bagan Rosengren och det episka guld som Kalmar FF tog 2008. Det kan väl i alla fall du tillstå, att det guldet var ändå, det var ett guld som stack ut i och med då bröderna Elm och Nanne och köttar Henke Rydström på mitten med korta shortsen och rakad skalle, och han hade varit med hela vägen sedan division 2 och så vidare.
Producenten till den film jag spelade huvudroll i, Han var stor Kalmar FF-supporter och det här var året efter, alltså som alla andra då spelades in. Han pratade om det där guldet jämnt och ständigt. Så att Kalmar FFs guld är väldigt mycket han.
Vill Bengt. Man som allsvensk konnässör eller för den delen rödvit supporter återuppleva den här stunden, så visar Simor Kalmars guldmatch från 2008 ikväll torsdag.
Wow. Va?
Vilken skär torsdag. Andra guldkorn här under påsken är Elfsborgs guldmatch från 2012. Den visas på påskdagen på söndag. Och då visas även det galna 3-3-derbyt mellan AIK och Djurgården från 2003. Kan du vem som hyschade Zoran Lukic, va? På tilläggstid. Samuel Ayo.
Ayo.
Rinde.
Rinde. Jo, Samuel Ayo Rinde har jag koll på, Gugge. Så kul ska vi inte ha här.
Du kan legenden, va? När jag tror att det är Johan Elmander som i 75 minuten gör 3-0. Och då ringer, om det är Zoran Lukic eller någon i Djurgårdens ledarstab, då ringer de och bokar bord. Om det är på typ teatergrillen eller någonstans där de skulle.
Även fast Brillo det här, fanns ju inte på den tiden.
Man ska inte jinxa någonting, men nu är det 3-0 och det är kvarten kvar. Vi ringer och bokar bordet. 18 minuter senare så har Gnaget hämtat upp till 3-3 och Ayo Rinde har tystat Zoran Lukic. Va? Vilket episkt derby. Det går att se också på Simons kanaler. Det är Skånederbyt från 2010 också när Dardan Recepi blev hjälte i guldstriden. Alltså ni hör ju själva. Skaffa ett Simor-abonnemang så kan ni frossa i allsvenska supermatcher hela påsken lång.
En av mina svagaste stunder upplevde jag under den filminspelningen. Då hade vi under 3 veckors tid då filmat varje dag. Och Bengt och hans fru Margareta hade varit med och varit nära och gjort mat till oss. Gjort köttbullmackor till lunch och varit till och med som skådespelare i filmen. Så har vi gått från deras hus en lång grusväg upp till bilen. Och så av någon jävla anledning så får jag för mig att jag ska liksom säga hej då. Jag är så tacksam liksom för allt de har gjort. Så jag vänder mig bara om. Och så ropar jag, hej då Marianne! Och då stod en, och så sätter jag mig i bilen och Johan Paulsen, regissören. De står liksom kvar och ska rätta mig. Så jag åker vidare och Johan sa, hon heter Margareta. Ja, det var tungt.
Ja. Hörrni, never forget Patrik Bagan Rosengren.
Never forget. Du, på tal om landslag, Gusten, har det inte blivit dags
att
ringa Big Mike Lustig? Jo. Nu kör vi bara, lyft luren. Hallå?
Hej.
Nu är det ingen jättebra mottagning, verkar det som.
Är det skitdåligt eller?
Ja, det är skitdåligt. Nu har han satt på 4G. Jag slålar runt på 3G.
Jag prövar ringa upp.
Ja, okej. Okay. Ja, vi ringer upp. Vi testar här då.
Är det bättre nu eller?
Ja, mycket bättre.
Nu är det bra.
Så ja, nu är det.
Man började undra vad fan det var för sign-on du löste i somras egentligen. Det gjorde att du fick snåla in på 4G.
Du, vi säger varmt välkommen till Mikael Lustig till Toto Balotto. Hur är läget?
Ja. Tusen tack. Jo, men det är bra. Solen skiner här i Belgien. Så att, det kunde varit värre.
Har ni strikta coronaregler där borta?
Jo, men det är det väl. Denna vecka så tränar vi faktiskt två pass i veckan på träningsanläggningen. Så att, det är skönt att inte få behöva ut och löpa på egen hand. Då. Så att, men annars så det som gäller är väl att man ska vara inomhus, man får ute en gång om dagen, max 2 personer om det inte är en familj då. Och sen är det okej att åka och handla och så, men resten är stängt. Det är apotek och supermarket som är öppet, resten är stängt.
Vad fan hör ni från klubben då? Alltså, vad sägs, vad är planen? Finns det någon prognos om hur säsongen avslutas eller när det tas upp igen?
Ja, men Belgien var ju först ut nu. Vi gick ut förra veckan och sa att säsongen var över. Sen har väl hänt... Efter det så blev UEFA lite sura att Belgien skulle ha beslutet. Så att, det som jag har hört, senaste som jag har hört är att det ska ta ett nytt beslut innan den 15 april. Men som det låter så är säsongen över här. Och jag tror de flesta klubbar var ja, tycker jag att det var ett bra beslut då. Så att, får vi se här 15 april vad som händer.
Men i det initiala beslutet, då var det bara, men vi stryker ett streck över säsongen, ingen åker ur, ingen går upp, ingen vinner någonting.
Nej, utan det var ingen åker ur. De två, ett av de tvåan i division två då, går upp. Klubb Brygge kommer vinna, vi som ligger tvåa kommer tvåa liksom. Så man hamnar på den position som man är på.
Och hur känner du kring det? Är det fair eller?
Ja, alltså för oss är det ju ganska bra, så att vi har många poäng upp till Klubb Brygge och en eller två poäng ner till trean och fyran. Och nu är det så här i Belgien att efter 30 matcher så splittar man ligan, så att topp 6 möter varandra hemma och borta. Så att vi hade spelat 29 matcher, så man hade nästan att alla lag hemma och borta. Så att det kändes rätt fair ändå liksom. Och vi skulle möta laget som låg sist i tabellen i sista matchen. Så att vi hade nog knipit andra platsen ändå. Så att jag tror att de flesta lagen var ganska nöjda med beslutet.
Och den innebär Champions League-kval eller?
Ja, exakt. Stämmer.
Alltså det är ganska viktigt. Men hur känns det nu då? Du tränar 2 gånger i veckan. Det är lite karantän, egen träning. Och det är jävligt långt till att säsongen ska dra igång igen.
Ja, men det är sjuk känsla. Det är svårt att se när man ska vara på plan igen och spela fotboll med fans. Liksom. Det kommer nog ta tag. Så just nu, speciellt när man ute och löper själv. Det är halvsvårt att hitta en motivation till det också. När man vet att det är en 3-4 månader till nästa match kanske. Så det är en konstig känsla.
Men vi hörde Erik Friberg här i tisdag, så han berättade att Andreas Alm hade gett laget 10 dagars ledigt. Får ni också extra lång semester?
Nej, det var så här. Direkt fick vi, vad var det? En och en halv vecka ledigt. Så då åkte vi faktiskt till Sverige. Vi bilade till Sverige. Sen var vi tvungna att komma tillbaka, att de trodde att vi skulle vara tvungna att spela den sista matchen, så att det kom upp till 30 matcher. Men det blev inte av. Så att, det som är sagt, nu är vi egentligen att vi kommer träna på fram till maj, ska jag tippa. Och sen får vi en sommarledighet där.
Maj, juli, det är ändå ganska lång sommarledighet. Du som hade förberett dig för EM, ligaavslutning, dramatisk vad det verkar som du förklarar. Viss skillnad.
Ja, såklart. Jag menar, speciellt för egen del. Speciellt när jag satt på kvisten lite här i januari och februari. Så det som man hade fokus på var ju EM. Och det var ju därför man tränade på stenhårt. Liksom, det var verkligen det man såg framåt. Så att, absolut. Så kom det som en käftsmäll där också. Men just nu så förstår man ju allvaret i det här. Så att det är inte att man går runt och är bättre.
Du hamnade ju utanför liksom den här ålderstrion när det beslutades att EM skulle skjutas upp. Då var det väldigt mycket snack om åldermännen Marcus Berg, Granqvist och Seb Larsson. Men ingen pratade om liksom 34-åringen Micke Lustig.
Evigt unge.
Hur lyckades du ducka den liksom ålderskulan?
Alltså jag ser ju ut som att jag är 25, så det kan ju vara det. Nej, men det är väl ganska naturligt för både Marcus Berg alla tre, Granen och Sebbe, de hade ju gått ut och sagt att EM var deras sista framträdande i landslaget. Så att, och för egen del så var jag inte säker, utan det kändes som att det var lite 50-50 efter EM. Så att jag hade inte tagit någon beslut, så att, det var framförallt det kanske.
Men du skrev 2 år i somras eller?
3.
Ja, du skrev 3. Så att du...
Mäktiga 3-årskontraktet.
Otroligt.
Du har inga tankar på att inte spela EM 2021?
Nej, absolut inte. För något innan så tänkte jag egentligen ta snacket med Janne under mars-samlingen och ventilera lite hur jag såg på framtiden och ville höra lite hur jag såg på framtiden för att senare kunna ta ett beslut efter EM då, om man vill fortsätta eller inte. Så att, men absolut, när det blev som det blev så... Det är klart att jag vill spela i EM 2021.
Menar du förbundskapten Jan Andersson eller pliten Jan?
Jan Andersson.
Vi får ju hit pliten Jan nästa vecka. Då ska vi bara prata om hans.
Är det sant?
Ja.
Mm. Ja, men jag tänker att det hade varit ett annat typ av samtal ifall liksom fängelsekonungen Big Mike satte sig ner med pliten Jan och stämde i bäcken. Då är det ingen liksom så här, hur går dina tankar Jan, utan då är det liksom Big Mike säger åt pliten Jan att jag kommer lira jag satsar vidare mot EM24. Är det okej med dig?
Ja, absolut. Sen ska vi veta att Peter Jan, han har ju väldigt stort inflytande också för vad Janne och Peter tycker också. Så att det får man
känna. Du ponnade åsikter om att vi tyckte att du skulle passa bra in på i det paraguayanska fängelset. Vad säger du om det?
Att jag skulle det?
Ja, men vi tyckte ju att du skulle passa in bra där. Att du gör det bra in i en fängelsedusch liksom. Du rappar med handdukar och garvar och folk är med och du spelar musik och sådär. Men då hade Ponne åsikter om det.
Det är ingen som bråkar.
Han tog sig ton den jäveln.
Det är ingen som bråkar med Big Mike på rastgården.
Såklart inte det.
Men det verkar ändå Ponne antyda.
Ja.
Ja, alltså jag kände jag skulle bli någon bitch på en gång där. Jag tänkte... Jag är rökt
alltså. Fan vad den här karaktären raseras nu.
Men vad fan. Jag vill ju vara alla till lag liksom. Och det vet fan om det går in i ett fängelse.
Du, får jag bara kort gå tillbaka till den belgiska lösningen här. Sa du att ettan och tvåan i andra divisionen går upp men ingen åker ur, så man utökar serien till nästa år då?
Ja, som jag fattade så kommer man utöka serien. Och som jag sa innan, så efter 30 matcher nu så kör man den här splitten. Och ja, den kommer inte att göras nästa år, utan då är det en rak serie med hemma och borta matcher. Det är så jag förstått det.
Då kan ju faktiskt det här bli någonting väldigt positivt för belgisk klubblagsfotboll. För att man har ju alltid tittat på just Belgiens högsta liga och Danmarks. Och tänkt, alltså hur har man landat i detta haveri till system och säsong?
Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jag tycker i och för sig att det är ganska okej med splitten. Att då blir det extremt roliga matcher de sista 10 matcherna. När det är topplagen möter varandra och bottenlagen möter varandra. Så den kan jag köpa, men att man ska halvera poängen efter 13 gånger, den känns lurig.
Det kan inte vara lika roliga matcher i bottenhalvan.
Han läckte ju där nu liksom, så att de drar ju lite publik, så att det finns några lagar.
Du kanske hörde oss tillsammans med Albin här för någon vecka sedan. Då bad vi honom ta ut en drömelva från spelare man har spelat med under karriären.
Ja, just det.
Vi tänkte att du skulle få göra lite samma sak här idag.
Vad svårt. Okay.
Och då tänker jag bara recapa för lyssnarna. Vi har ett par framgångsrika, härliga säsonger i GIF Sundsvall. Ett par bra år i Rosenborg. Inte de här liksom tidiga 0-0.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Talen för Rosenborg när det var Champions League-segrar mot Chelsea och så vidare. Och det var riktigt, riktigt bra. Men ändå framgångsrika år i Rosenborg. Och sen så många år i Celtic innan du numera är i Gent. Och du har väl snart firat 10 år som ordinarie landslagsman?
Ja, det ska väl stämma.
Således har det ju passerat ett par dugliga medspelare revy här.
Ja.
Vem är den bästa keepern du har haft bakom dig?
Ja, keeper. Ja, den är svår alltså. Robin har gjort extremt bra landslaget. Även Isak var ju fantastisk. Men
det blir Sundfors.
Fraser Foster. Nej, Sundfors är fin alltså.
Sanslösa Fredrik Sundfors alltså. Vilken jävla mur.
Ja, grym. Han hade väl någon landskamp där också. Så att, absolut, han är jättefin karriär. Men som jag sa, jag tror att jag tar Fraser Foster på den. De två sångerna som spelade med honom, då var han helt fantastisk. Och enligt mig så skulle han ha första spaden i engelska landslaget då också. Men han gjort det jättebra även denna sången när han kom tillbaka till Celtic. Så att, Spaceporter.
Han åkte väl på någon tung skada där när han var i Southampton?
Ja, det började med en skada och sen bytte de coach. Och sen var han inte ens nära och var på bänken. Alltså, jag tror han satt egentligen 2 år på läktaren och inte gjort någonting.
Nej, det var en jävla snurr på målvaktspositionen där.
Ja, precis. Och speciellt när jag sa innan, han var ju med i engelska landslaget. Var väl 2-3 där bakom Joe Hart. Så att en lite konstig karriär, men...
Men hans problem var att han spelade i Skottland. Alltså, inte att Celtic var dåligare eller så, men det brukar ju bli så med de stora landslagen. Spanien, Italien, i alla fall historiskt så var det ju så att åkte man utomlands, då hade man svårt att ta sig in i landslaget. I alla fall ta en första tröja som målvakt.
Ja, absolut. Ja, men absolut så var det. Exakt. Han gjorde jättebra i Skottland, men när han väl kom i landslaget var det på grund av de här Barcelona-matcherna där han spikade igen. Liksom. Så att... Det var ju då han fick sin flytt till Premier League också och fick visa att han var en bra målvaktare.
Du, en personlig favorit i synnerhet sett till just personlighet är ju Tommy Naurin. Korsades era vägar någon gång eller hade du hunnit lämna när han kom till Sundsvall?
Nej, jag har lämnat. Sen har jag säkert mött honom någon gång, men nej, han har aldrig spelat med.
Kanske hade haft svårt att ta sig in i laget ändå. Till vänster då, i backlinjen. Hur spelar du? Är det fyrback?
Ja, det måste bli en feedback. Fan, det är svårt alltså. Fan.
Det blir ju annars spännande direkt om du börjar från höger.
Ja, men den är klar. Den kan ta sist. Nej, men vänsterback, en personlig favorit är Oskar Wendt. Nu har väl inte han fått den karriären i landslaget.
Som han borde fått?
Ja, men som han, ja. Kanske med en annan tränare eller ett annat spelsystem. Absolut. För det är verkligen en fotbollsspelare som... Nej, men alltså, man ser på träningarna. Han kan kliva in som minimitt och dominera där. Liksom. Och det är bara kolla vad han har gjort i Mönchengladbach i 7-9 år. Spela i ett topplag i Bundesliga. Så att han borde ha absolut mer cred än, och mer uppmärksamhet än vad han har fått. Sen har vi såklart Ludde som aldrig gör en dålig match och varit fantastisk och kommer ha en fantastisk karriär, men jag måste ta Kevin Trini på vänsterbacken. Tyvärr har han haft en tuff period här i Arsenal. Han var tvungen att operera, eller när väl kom så hade han problem med ljumsken och sen var han tvungen att operera nyckelbenet.
Han fick någon skit med axeln va, i höstas?
Ja, axeln var det precis. Exakt. Så att en tuff period där, men nej, han kommer bli en fantastisk, om han får hålla sig skadefri så kommer han ha en fantastisk karriär i Premier League.
Alla Arsenal-supportrar som inte riktigt har sett jättemycket av Tierney än har någonting fint att se fram emot.
Ja, absolut. Och det är samma där. Han är väl så här, typ, om man kollar på Oscar Wendt som jag sa innan, så när man ser honom på träningarna och liksom, man kan kliva in som in i mitt, så han är nästan motsatsen. Han är tekniskt även inte extremt bra att ta passning, men han är alltså sån speed och sån styrka, det är inget som kommer till igen mot den, så att det är det han styrka ligger.
Mittlåset då, nu är det spännande. Många fina mittbackar du har haft innanför dig.
Ja, absolut. Såklart Van Dijk är ju överlägsen, så han sätter vi på en gång och behöver inte säga varför.
Men innan du fortsätter får jag bara fråga angående Van Dijk. Alltså, så som han har sett ut i Liverpool sen han kom dit från Southampton, för jag såg det egentligen inte riktigt i Southampton heller. Alltså den här fruktansvärt mäktiga karisman och pondusen han spelar med, att han spelar med en aura av en sån, inte kanske arrogans, men i alla fall en överlägsenhet. Alltså, hade han den redan i Celtic?
Ja, det är väl en av mina kanske största triumfer som jag har under min karriär. Jag har vunnit mycket, men jag har faktiskt satt Van Dijk på bänken. Det var faktiskt när han kom, så när vi kvalade till Champions League, så sista rundan där så mötte vi ett Kazakstans lag borta plan. Vi torskade med 2-0 och Van Dijk och någon annan ställde mittbacka. Och sen på returen så fick Lustig kliva in och köra mitt lag och sätta Van Dijk på bänken. Och då blev det Champions League. Så att, det är stort.
Men fick rädda upp hans jävla skitmatch borta i Kazakstan.
Precis. Nej, tillbaka till frågan. Det trodde inte jag heller att han skulle ha den... Alltså som han såg ut i Skottland när han spelade. Det var ju som att han spelade mot pojkar. Alltså det var... Han var så överlägsen och nästan såg ut som att han gav anfallarna 2-3 extra meter bara att han skulle springa i kapp och täcka bort dem. Liksom. Så att, och som du säger, den arrogansen hade han även då. Den holländska arrogansen. Liksom, jag är bäst, jag är störst, jag är vackrast. Så att den hade han redan då. Men när han skulle gå till Premier League så ja, då trodde man väl att det skulle ta tag innan han skulle visa hur pass bra han var. Men det gick ju snabbare än vad man hade tänkt. Och att han skulle bli så här bra, det trodde man aldrig.
Vem har han bredvid sig då?
Det får bli Victor Lindelöf Nilsson. Såklart det är tidigt extremt bra med Melberg också. Men med Vigge speed, så speciellt när man blir lite äldre om åren och får spela brevan, så är det extremt skönt att ha han bakom sig. Så då vet man att man kan ha fokus på sin vänsterytter, och skulle han ticka djupled så täcker han upp bra där. Så att, just i landslaget så har Vigge varit fantastiskt bra och absolut en av de bästa spelarna jag har spelat.
Backlinje med Wendt, Van Dijk, Vigge och Lustig.
Nej, men Tierney blev det på den.
Nej, sorry, just det.
Tierney, ja. Van Dijk, Vigge, Digmark.
Ja. Ja, precis. Den är fin.
Är det någon från Rosenborg och Giffarna som du har fått bita dig i läppen här och tvingats välja bort? Eller är det sånt oceanhav av kvalitetsskillnad?
Nej, men det är det inte. Alltså, i Rosenborg så har vi några, alltså, en sån som Steffen Iversen. Han var inte sin fysiska kanske topp när jag var där, men talangmässigt så är han absolut där uppe. Och sen var med där. Per Siljan Skelbredd tycker jag var fantastiskt bra också. Men det är inga som får plats i...
Vänta, han Skörbjugg?
Ja,
hur högt upp på spelarlistan kommer Joel Cedergren?
Vad ska jag säga där, nu?
Du har redan sagt allt, Big Mac.
Ge oss ett mittfält.
Jag måste faktiskt säga något om Joel. För det var ju verkligen så. Han kom ju tillbaka. Han var ju en vända i Norge när jag var Giffarna. Så när han kom tillbaka, speciellt hur han ser ut, liksom, han är flintskallig och liksom riktigt robust och ser extremt farlig ut. Så då tänkte jag att det här är en riktig köttare. Liksom. Men det enda han ville köra, det var ju tiki-taka. Liksom. Det var trianglar och det var... Så att, och det visade han även sen med Giffarna när han tog över, att de ville spela det spelet. Så att nu tyvärr blev det som det blev. Han tycker väl... Ja, man hade inte ekonomin att försöka hålla kvar alla spelare. Men jag tror verkligen Joel kommer vara en fantastisk tränare och hoppas att han fortsätter och gnälla på.
Ja, han fick ju bära ett orättvist hundhuvud i fjol. Det får man ändå tillstå.
Ja, men verkligen.
Ja, om vi ska röra oss framåt då. Är det tremanna mitt fält eller spelar du fyrmanna?
Vänta, jag måste tänka här. Alltså, jag har ju en högre ytter som jag måste in. Så då måste det bli 4-4-2 då. Mm. Om vi inte önskar. Ja, vi kör 4-4-2. Vilken vill du börja med på? Vänster eller höger?
Ja, men, kör lite cliffhanger på höger då. Så börja med vänster.
Vänstern så tar jag Emil Forsberg. Nej, men en fantastisk talang och varit extremt viktig för vår offensiv i landslaget. Speciellt när vi har spelat som vi gör, när det krävs mycket i det defensiva. Så har han varit en extremt viktig utväg för i vårt offensiva spel. Så att, och det, samma där, ser man på träningarna, vilken kvalitet han besitter. Så att Emil tar den platsen. Mm.
Är han den bästa spelare som lämnat Sundsvall?
Ja, överlägsen.
Jag tänkte att du skulle...
Det var
nämna dig själv där, men nej. Ödmjukt av dig.
Nej.
Okej, Emil Forsberg till vänster. Sen så har vi väl Scott Brown på en av två in i mittfältsplatser, hoppas jag.
Ja, nej, såklart.
Skönt.
Nej, men typ topp tre av de bästa som jag spelar med. Han är såklart en fantastisk karriär i Celtic. Hade kunnat gått flertal gånger till Premier League. Många tror ju att han bara har den här liksom, fysiken och den mentaliteten, med en fantastisk fotbollsspelare. Och fast han är än idag var han 35 till, ja, till 35 i år, va? Så att visar han fortfarande liksom, på träningarna och på alla tester att han är helt överlägsen när det kommer till fysiken. Så att han är så bra.
Precis som Lustig, kung av shithouseri där ute på planen.
Ja. Jag har ingenting att mäta med en hand där. Alltså, det är bland det sjukaste jag varit med om.
Men nej, det käftaste är ett, va?
Ja, alltså, absolut. Och det, är liksom, det vet jag om själv. Liksom. Det är då han är som bäst. Det känns nästan som att han väljer ut en spelare direkt. Liksom, och sen får han åka 90 minuter. Så att, fantastisk människa.
Känns heller inte som att Scott Brown hade haft speciellt stora bekymmer att hävda sig på ett fängelse.
Nej, verkligen inte.
Men
fortsätt. Nej, men jag tänker det också. Liksom, han har ju fått den... Alltså, man tror ju att han är som en sån person också. Jag vill ju sätta fotbollen. Men det ska jag säga att varje dag... Jag tror jag aldrig sett han liksom, varit förbannad eller någonting. Så han kom in och är positiv och en fantastisk lagkapten. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal eller fransman eller skotte. Han går hem och slår för alla. Så att... kaptensmässigt så är han head over heels. Liksom. Det
jag skulle säga det också, att man har ju också fått en väldigt positiv bild av honom som person medialt. Alltså på fotbollsplan så både ser han ju ut och för sig och rör sig som ett råskinn, och det är macho och det är mans man och så vidare. Men de intervjuer man har läst, och han gick väl i främsta ledet för... Ja, men för exakt, HBTQ-rörelsen och alla människors lika värde. Så han verkar ju vara en jävligt sympatisk person.
Ja, verkligen. Och han har varit så extremt viktig liksom, röst för oss spelare. För han har ju tät kontakt såklart med tränare, men även med styrelsen och sådär. Så att han gör ett extremt jobb utanför fotbollen och varit så extremt viktig för Celtic. Och kommer även vara det när han väl slutar också.
Okej, och vem spelar jämte Scott Brown då? Nu är det lite spännande igen i och med att du har haft en jävla massa fina landslagskollegor på innermittfältet genom åren.
Absolut, såklart. De som poppar upp direkt är ju Kim, Anders, Albin.
Kämpa Seb Larsson.
Ja, Seb såklart. Men Anders spelar mycket, nästan spelar med man på höger ytter. Men även där alltså, såklart han ska nämnas.
Vad har vi för internationella namn då som är uppe och krigar?
Ja, om man sätter någon från Gent här, och då är det vår kapten Vadis och Didja. Som har haft en lite brokig karriär. Varit över i Norwich, i Legia och Olympiakos. Han är fantastiskt duktig och en extrem talang. Nu är han upp mot 31. 32. Men han är också där och nosa. Sen har jag väl Victor Wanyama som var sånt djur i mina första år i Celtic. Och haft en bra karriär även efter det. Så att,
alltså jag kan inte tänka mig ett fysiskt starkare in i mittfältspar än Victor Wanyama och Scott Brown.
Nej, de spelar ju många matcher ihop där också.
De kan inte ha förlorat en enda match alltså, i mittfältslaget.
Nej, de var extremt starka. Och, nej, men skön, alltså, jättebra person också. För det är väl lite, han har inte spelat egentligen de senaste två åren i Tottenham. Så då glömde han ju bort lite. Men den höjden liksom, den var extrem. Så, det får nog bli han alltså.
Så ingen av dina gamla mittfältskompisar i landslaget? På in i mittfältet alltså?
Ja, men det är ju så. Alltså, såklart Kim, om man kollar på hans karriär liksom, och när han var i sin peak i Lyon, så då hade jag säkert kunnat valt han också. Men det är fan vad svårt alltså.
Man vill heller inte trampa dem på tårna.
Jag tror att nu är jag ändå nämnt några stycken, så jag hoppas att det räcker som. Nej, fan, Wanyama kommer jag aldrig lyssna på Toto Belotto och sätta bort han.
Säg inte det.
Jag är så jävla konflikträdd. Vad fan, vad svårt.
Och gå på högen då, så får du gå tillbaka till in i mitten. Vem tar du till höger?
Ja, till höger tar jag James Forrest. Såklart spelar Celtic i alla år. Har väl haft sina up and downs, men när han väl är bra, så är han, alltså det, ja, shit, vilken win. Speciellt när man blir lite äldre också, när man inte var lika mer offensiv, och den som vi spelade under när Brennan kom upp, när vi var nästan en trebackslinje, så jag var nästan aldrig riktigt offensiv, så det var mer att man gav bollen till han, och sen fick han göra allt själv, så att och det kan han verkligen göra också. Så att,
men är han kvar?
Ja, han är kvar. Så att han har varit där i alla år.
Var det lite samma som med Brown eller för Forrest? Att det har funnits massa anbud, men han har stannat?
Jag vet inte med James. Han är ganska konstig. För liksom, han har inte fått en uppskattning heller med fansen. Fast han är liksom en homegrown. Alltså, han har ju varit där sedan han var 9. Så att, han har alltid varit... Men det var lite som jag säger, han har haft lite så här up and down. Så att ibland är han extremt bra, och ibland kanske inte man ser han i några matcher. Men den är ganska konstig, för som jag sa, att han är alltså talangmässigt och den fysiken och den kvickheten som han har, den har han nästan aldrig sett. Så att, men det var ganska tyst om honom faktiskt.
Okej, då är vi framme vid ett tvåmannaanfall. Jag tror att du i alla fall har ett samma namn som Albin hade.
Mm, ja, absolut. Ja, men Zlatan är ju stenklar, såklart. Så det är absolut inget snack.
Vad tror du om Zlatan när vi ändå nämner honom? Tror han kommer spela i Allsvenskan?
Ja, det hade varit sjukt kul. Men tveksam, tror jag. Redan i USA så stod han väl över konstigt matcherna, om inte minst fel. Så att,
du är ju å andra sidan direkt på skadan.
Ja, absolut.
År 2 spelar han betydligt fler.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mm. Men det är också, speciellt när man blir äldre och tyngre, så konstgräs gör inte en så mycket gott liksom. Så att jag får att säga att han ska gå dit och spela, vad blir det, 24 matcher på konstgräs. Men såklart, som jag säger, men det har varit fantastiskt att följa. Men nej, jag vet inte vad som händer.
Du är som vi andra. Vi svävar i ovisshet.
Ja, verkligen. Alltså. Det hade varit trist och senast ut och så här. Såklart att man vill veta om när den sista match liksom, att man får njuta en sista gång. Liksom. Så att det hade varit trist om det skulle sluta så här.
Min magkänsla har ju vänt med Zlatan. Från i höstas när jag sa att han kommer aldrig spela i Bayern, har ju vänt. Det var en ruskig känsla för att han kommer spela i Hammarby, tror
jag. Ja, jag hoppas jag rätt.
Men bara för att då liksom sätta in Zlatans kvalitet i ditt karriärsperspektiv här. Är han på en helt egen nivå jämfört med alla anfallare som du ändå har teamat upp med genom åren?
Ja, såklart. Alltså, de andra liksom har ju sina stunder. Men att ligga på topp så måste man vara där hela tiden. Så att, nej, absolut. Det är ingen som är nöjd. Nej.
Vem flankerar de honom då?
Då får jag ta Moussa Dembélé. Han är ett sånt djur. Han är väl 21 år nu, men när han kom så var han 19. Och då, det ska väl sägas också, när han väl kom så tänkte jag att såklart man såg att han hade någonting, men jag tänkte inte att det skulle bli så där bra. Men som man säger, när han är fit, så då kan han göra allting. Och det är kul att se att han även har levererat i Lyon här nu. Så att det snackas ju om att både Chelsea och United kommer att försöka signa här nu i sommar. Så att det har varit kul.
Han har ju dock lidit så jävla mycket av sitt namn under sina första säsonger, i och med att han heter exakt likadant som den tidigare Tottenham-mittfältaren. Och nästan likadan som Ousmane Dembélé som gick till Barca från Dortmund. Så det har varit så här.
När man har pratat om Dembélé.
När man pratar om den här Moussa Dembélé, så alla blir ju osäkra. Ingen vill liksom, ingen vill ha fel.
Är han bättre än den Dembélé än den Dembélé? Vad är det, jämföra så?
Ja, det förstår jag. Men som jag sa innan, nu har han ju verkligen gjort ett namn ute i Europa också. Så att fortfarande ung och väldigt målmedveten. Så att det kommer, han kommer ha en fin karriär.
Scott Brown tar kaptensbinden av Zlatan, eller?
Ja. Fan,
och Van Dijk.
Ja, absolut. Alltså, Van Dijk har ju ett rädda hamna sagt att Scott Brown är den bästa kaptenen som han varit under. Liksom. Men så är det med Zlatan också. Då blir det osämn i laget om inte Zlatan kapten.
Fast Romagnoli har väl binden i Milan? Tror jag.
Ja, det är så.
Ja, det är det.
Jo, men har inte Zlatan kommit till den nivån nu att han skiter de här binden och bestämmer ändå?
Ja, absolut. Och det tyckte man såg i Milan också även på slutet liksom. Såklart att det är han som är ledaren och tränaren där ute.
Fast jag kan ändå tänka mig att Zlatan som kommer till ett ungt Milan, ja, men då kanske det liksom passar bättre för Zlatan att utåt sett, nej, men jag behöver inte ha binden, Romagnoli är kapten. Men skulle liksom Big Mikes Fantastic Eleven teama upp här, då tror jag ändå någonting skulle ägga Zlatan i att den här jävla Scott Brown, han ska inte ha någon jävla bindel, den ska jag ha.
Såhär Gattuso-grejen, han slängde ner honom i papperskorgen.
Som en markering. Ge mig binden, Scott.
Ja, framförallt om det är jag som delar ut den också, så blir det Zlatan.
Konflikträdda. Haren, Micke Lustig.
Verkligen.
Och sen så smsar du Scott Brown och Van Dijk liksom privat. Ja. Nu kommer jag ge binden till Zlatan här, men du är ju egentligen min kapten, det vet du. Det vet du.
Det får jag jobba.
Vem har du som tränare då?
Nej, men det måste bli
börja. Är det Hammaren?
Alltså, är det Hammaren? Nej, men jag vill lämna få kanske Sverige som verkligen uppskattar Erik. Jag hade Janne Rosenborg också.
Just det.
Jag vet ju. Ja, men alltså, när jag kom till Rosenborg så var han överlägsen den bästa tränaren som jag haft. Och han fick mig att se på fotboll på ett helt annat sätt. Och liksom hur speciellt med kosten och hur pass viktig den var. Så att, Erik har varit extremt viktig för mig. Och sen tycker han fått lite för mycket oförtjänt kritik i Sverige. Men så blir det väl oftast när man vill ha något nytt. Han hade ju en väldigt bra, alltså när han väl tog över landslaget första halvåret så tyckte alla att det var positivt och det var positiv fotboll och så vidare. Men sen när resultaten inte kommer och sådär så då...
Nej, men sen så blev det väl någon slags så här inverterad perfect storm av att när resultaten tröt så fanns det så mycket annat att hacka på medialt och hans taggar utåt. Och, alltså, det blev ju liksom... Allting blev ju uppförstorat för att media var som media var, det var ganska nytt. Hamrén var som Hamrén var, det var väldigt nytt jämfört med hur det hade varit under 10 års tid med Lagerbäck och Söderberg och så vidare. Så att det kändes som att det blev en ond cirkel av negativitet.
Absolut, och nu har jag inte pratat med Erik om just det, men om det är någonting som jag också säger, det var hans sätt att hantera media, det som... Som startar igång allt det här. Liksom, och det blir lite nu när man pratar om Erik Hamrén som förbundskapten så tycker man att det var ett fiasko. Men kollar man på det han gjort så är det ändå, alltså det var ändå helt okej resultat. Så klart att vi ska komma till mästerskap och sådär, men ja, men sen innan, jag har alltid haft ett gott öga till Erik och för mig är han en riktigt bra coach.
Men kunde du också känna liksom, när det var så uppenbart att han inte mådde bra, kunde du vara ett stöd till honom då till och med? Hördes ni liksom?
Nej, absolut inte. Okay. Såklart vi har smsat lite då och då och sådär. Men absolut så tror jag att han klarar det själv. Såklart att det är aldrig kul och få kritik från det svenska folket och sådär. Det är absolut inte. Men det hoppas jag och tror att han har klarat.
Hur tog du kritiken efter Ukraina-matchen? Det blev ju också en snackis.
Ja, men absolut. Sen om jag
hålla stolpen. Det var första virala grejen i Sverige.
Ja, men precis. Exakt. Det var just när det slog igenom det. Såklart hade det hänt några år innan så var det nog inte många som hade nämnt det. Men såklart, det är tufft. Speciellt under ett mästerskap. Då är det ju, man försöker hitta sådana saker. Och speciellt om man slår med 2-1. Och det blir en sån situation. Så blir det att man vill gärna ha en syndabock. Och då blev det jag. Och det var, nej men absolut, det var inget kul. Det var det.
Men trots upprättelsen här för Erik Hamrén, är det han som står vid sidlinjen här när ditt lag springer ut till match mot Albins dit då? Eller väljer du en annan tränare?
Nej, jag får välja Brendan Rodgers på den. Såklart att han lämnade mitt kära Celtic på ett sätt som jag och många fans tyckte var sådär. Men om man bara kollar på hur han är som tränare så är han överlägsen. Han kom i ett läge där vi hade gjort en ganska dålig säsong och vi visste inte riktigt vart vi var på väg. Och han kom in och ändrade hela klubbens sätt att se på liksom, professionalitet. Allt ifrån kocken till spelarna, till städarna. Liksom, allt skulle vara professionellt. Och taktiskt också. Hur han ville spela fotboll. Jag kollade på Leicester. Han tog ett Leicester som spelade en kontringsfotboll och helt plötsligt så är med ett possession-lag och gör det fantastiskt bra. Så att, otroligt bra.
Vem tror du Brendan Rodgers hade valt av de alternativen du har till den sista centrala mittfältspositionen?
Då hade han nog valt Callum McGregor, en annan Celtic, som blev lite av hans favoritspelare. En spelare som kan man kan spela egentligen på alla positioner. Löper extremt mycket och jättefin passningsspelare. Så han hade nog valt han.
Men nu är det du som bestämmer.
Ja, exakt. Men jag fick just frågan av Thomas vad Brendan hade sagt.
Ja, jag säger bara. Ja, men nu är det du som bestämmer. Så att blir
du McGregor?
Fan, nu fick man en tillrättavisning av Big Mike. Helvete.
Kommer han må dåligt sen efter det här, Micke? För han har en konflikt här nu med Gustav. Det är som med Backman.
Jag kommer ringa Gustav sen och säga. Alltså.
Jag ber om ursäkt.
Fan vad svårt. Jag får välja. Kim är jättefin för mig. Sin nästa fot. Han har nog passat bra med Scott Brown också.
Snyggt.
Albin är där också. Så det är...
Albin lyssnar.
Albin lyssnar, det vet jag. Nej, men alltså, jag sa ju Wanyama innan. Jag får hålla fast vid det. Så pass bra. Men när han var som bäst så var han ett djur. Och det visade när han gjorde jättebra Southampton och tog en plats direkt när han kom till Tottenham också. Och det är inte många.
Brokigt lag, men härligt.
Ja, då har vi alltså en 4-4-2 med Forster i mål. Tierney, Van Dijk, Vigge, Lustig. Ut till höger har vi Forrest, inne mittfältspar, Victor Wanyama, Scott Brown, Emil Forsberg till vänster. Zlatan på topp bredvid Moussa Dembélé. Vilken Moussa Dembélé? Jo, den Moussa Dembélé.
Ja.
Rattat bra. Av Brendan Rodgers.
Ja.
Du, jag tänkte bara på en sak tidigare. Jag måste fråga, du sa att du bilade hem och sen så antar jag då att ni bilade tillbaka med tanke på det rådande läget. Kommer man ens förbi gränserna eller fick ni hålla på att köra runt? Och hur gick det till?
Nej, det var ganska spännande. Det kändes som att man gjorde något kriminellt. På vägen tillbaka så var det ganska lugnt. Den första kontrollen var just innan färjan från Tyskland till Danmark. Och då sa de att vi skulle vända om. Men då visade det att vi hade svensk pass och vi sa att vi skulle hem till Sverige. Så det var inga problem. Och sen andra kontrollen var Danmark till Sverige och det var absolut inget problem där. På vägen tillbaka var vi lite mer nervös. För då kändes som att reglerna hade blivit lite mer tuffa. Och sen hade jag snackat med vår tränare här i Gent också. Han var tvungen att prata med den belgiska polisen över 10 minuter för att försöka komma in i landet. Och till slut gick det då.
Men stod ni då vid gränsen och väntade på att tränaren skulle lösa det med den belgiska polisen?
Nej, inte vi då. Men han åkte någon dag innan. Så jag snackade med en innan jag skulle åka från Sverige till Belgien.
Det hade ju varit helt sjukt om du bara veckor efter vi hade pratat om det i podden fängslas. Deporteras till Paraguay för att sitta av ett 2-årigt straff. Nej, det hade varit bra. Men när du sa hem, var det Västerås då? Eller pratar vi Gent, Umeå, tur och retur med bil? För det låter som en jävla sträcka.
Nej, exakt. Nej, vi ville ju upp till Umeå, men när vi väl var Västerås så kändes 7-8 timmar till. Det kändes inte... Ja, vi var inte sugna på den. Så att, det var
det här superhuset som Jossan har jobbat på under en lång tid, det ligger väl ändå i Västerås?
Ja, exakt.
Ja, just det. Det måste ju också bebos ibland, tänker jag.
Ja, absolut.
Hur mycket hörs ni i landslagstråden här nu då när det är coronapaus på hela säsongen och det skulle varit EM och så? Är det deppig stämning eller håller ni humöret uppe?
Det är väldigt... väldigt tyst från den just nu faktiskt. Såklart man har sina egna grupper som man har snackat lite med. Men just landslags-WhatsApp-grupperna, de har varit tyst nu i några veckor. Faktiskt.
Kanske ska du veva igång den igen då?
Ja, men det kanske är dags.
Mm. Säg det, jag petade det Albin. Granen, du var inte ens nära. Se vad som händer.
Ja.
Du, är du någon pokerspelare av rang?
Nej, jag var väl. När Texas Hold'em var som hetast.
Som alla sena 80-talister så hakade vi på
bomben. Ja, men precis. Exakt. Det var mycket svartklubbar, kan jag säga. Men det var mycket turneringar som man körde. Både på internet och även fysiskt. Så att, extremt roligt. Och det var något som egentligen alla höll på med back in the day. Så att, när det vankas poker så klart att då är jag med.
Ja, om du vill, vågar och kan så är du hjärtligt välkommen att ställa upp i påskpoker i Tutto på söndag 20.00 hos Betsson.
Oh, ja det ska fan...
Fribben är med, Daniel Larsson är med. Ja,
vi är med,
nu sluter folk till vet du.
Ja men kul, ja, men det är absolut, söndag 20.00.
Söndag 20.00, det var över 1000 pers i premiären i söndag. Så att vi hoppas på att ännu fler är med här nu på söndag.
Ja, grymt. Ja, men.
Hetsa dina grupper också, det blir roligt.
Grymt.
För jag misstänker att även Gent har föreslagit att spelartruppen ska gå ner i lön och eventuellt permitteras och så vidare. Då kan det vara bra med ett litet extra tillskott i familjekassan. Det där huset i Västerås ser dyrt ut i driften.
Ja, fan alltså. Det är bara en och försöka dubbla pengarna.
Ja, det är bra.
Hörru du, Big Mike. Fan vad kul att vi fick ringa och snacka lite med dig.
Ja, det var kul. Det var länge sedan.
Håll igång här nu under träningsvåren så får vi väl helt enkelt se vad det bestäms den 15 april.
Jajamän.
Annars får vi gratulera till andra platsen.
Tack så mycket. Jag tar ut den redan nu.
Ja, men det är härligt. Ta hand om dig så kanske vi ses på söndag 20.00 då. Vi är ett bord.
Detsamma.
Härligt.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Ciao tutti. Ja, men vad trevligt att prata med Micke.
Verkligen, och kul också att vi precis värvade en till deltagare till påskpokertutto på söndag. Och kom ihåg, när det gäller spel hos Betsson så behöver du vara 18 år fyllda. Och upplever du att du eller någon annan anhörig har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se.
Jajamensan, det här avsnittet lider mot sitt slut, hörni. Vi vill önska alla en trevlig påsk. Var inte för nära riskgrupperna. Tvätta händerna, men ät också lite påsklamm. Det är väl det man gör.
Mm. Verkligen. Jag tycker också att lyssnarna ska få lyssna till det inrikeskorrespondent jingelbidrag som superproducent Kimpa Wirsén knåpade ihop. Han rycktes med och gjorde slag i saken av någons idé att byta ut ordet freedom till Friberg i David Hasselhoffs klassiska I've been looking for freedom i samband med Berlinmurens fall 89. Så att inte bara har vi då två jinglar i Kimpas verktygslåda från och med nu, utan även tre när han stoppar ner sitt eget bidrag.
Och så tycker jag att efter då det här jingelförslaget från superproducent Kim Wirsén, att vi bara går över på att lyssna på avslutar med I've been looking for freedom hela låten.
Mm. Det är
så gör vi.
En bra idé.
Hörrni, buona Pasqua.
Glad påsk betyder det på italienska.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Han når Friberg igen och då är det 3-0 Malmö FF. Ja, det är bra avslut och det är tur i mål. Och det är Erik Friberg. I've been looking for Friberg.
Straffområdet och det är mycket där och det är mycket.